förlaget som jag jobbar på kom ut med en bok som heter Tålamod med Gud. Som är en väldigt intressant bok i sig och som jag inte ska säga så mycket om mer än att den födde tanken här idag. Den egentligen är en adressering till vår tids ateism där man inte vill tro på Gud av olika skäl. Och tålamodet med Gud där det handlar om att ateismen, de har inget tålamod alls med Gud utan det finns inga svar. Och en fundamentalist som den också adresserar den här boken, den säger det att de har alldeles för snabba svar med Gud. Man tycker att man har alla svar redan, man har inget tålamod med honom heller. Och då föddes en tanke faktiskt, så det här blir en liten, jag hoppas att ni inte har ett gott minne höll jag på att säga. För att den här predikan, den har faktiskt hållits en gång tidigare i den här kyrkan för många, många år sedan. Och jag valde att återvända till den för jag tyckte att det landade så rätt i mitt hjärta och där jag står i nu och i mitt liv. Så jag tänkte det kanske det gör det för fler. Så vi får se. Jag har kallat den mellan Egypten och det förlovade landet. Alltså om trons och livets resa. Och ska börja med att vi hoppar tillbaka till det som är huvudrubriken här alltså. Ni vet Israels folk mellan Egypten och det förlovade landet. Och vi börjar att läsa, eller jag i alla fall börjar att läsa två bibeltexter från andra Mosebok. Och vi börjar i det den första stället som är kapitel 6, andra Mosebok 6, verserna 2-8. Gud talade till Mose och sa, jag är Herren. Jag visade mig för Abraham, Isak och Jakobs Gud som den väldige. Men jag gav mig inte till känna för dem under mitt namn Herren. Jag upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge dem Kanaan, det land där de bodde som främlingar. Nu har jag hört israeliternas jämmer över att egyptierna har gjort dem till slavar och jag har tänkt på mitt förbund. Säg därför till Israel, jag är Herren. Och jag ska föra er bort från tvångsarbetet hos egyptierna och rädda er ur slaveriet hos dem. Jag ska lyfta min arm till väldiga straffdomar för att befria er. Jag ska göra er till mitt folk och jag ska vara er Gud. Och ni ska inse att jag är Herren, er Gud som för er bort från tvångsarbetet hos egyptierna. Jag ska leda er till det land som jag svor att ge åt Abraham, Isak och Jakob. Och jag ska ge det åt er till arv och egendom. Jag är Herren. Den här orden kom alltså till Mose som han förmedlade till folket att befria dem ifrån. Och många av oss känner till den här berättelsen. Så småningom så lämnar Israels folk Egypten och börjar resan mot det förlovade landet. Och det dröjer inte speciellt länge förrän det låter så här hos folket. Och då går vi till andra Mosebok 16, vers 2 och 3. Visst sa jag det? Jo, det sa jag. Då är vi här, va? Hela menigheten knotade mot Mose i Aron och öknen och sa: om vi ändå hade fått dö för Herrens hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och där brödet räckte till för oss. Ni har fört oss hit ut i öknen för att alla vi som är samlade här ska svälta ihjäl. Det var en ganska drastisk kontrast mot den första visionen och drömmen om att få lämna förtrycket i Egypten. Och ganska snart så var situationen en annan. Och det är lite det som jag tänkte stanna inför i den här predikan. Jag tror att vi till mans har hört ett uttryck många gånger. Och vi kanske till och med har sagt det själva. Och inte annat när vi själva var barn eller när vi har hört våra egna barn utropa det. Som jag tror att alla barn och kanske vi själva också ropar när man har gett sig ut på en längre resa. Är vi inte framme snart? Jag tror vi känner igen den och kan man både i sitt eget liv och man har hört den. Livet i Egypten hade varit outhärdligt för israelerna. Israels folk, de ville därifrån. Och deras ledare Mose, han hade delat den här visionen med dem om att, och berättat om det här heliga landet som hade fått en vision om, landet som flyter av mjölk och honung. Och det verkade som det här egentligen var en ganska enkel resa. Från slaveriets och hungerns Egypten till det förlovade landet. Från en geografisk punkt och till en annan. Men som bibeltexten säger här, så resan ut ur Egypten, den hinner inte mer än börja och starta förrän den tar en omväg. Och dessutom tar det här betydligt längre tid än vad folket hade tänkt sig. Sammanlagt blir det där till slut 40 år av omvägar och irrande i en öken. Och det är klart att folket börjar knorra, även man kan tycka att de börjar väldigt fort att göra det. Man skulle kunna kalla det att det blev en omväg för Israels folk. En slags rondell. Den kommer att återkomma. Ni vet den här cirkulationsplatsskylten. Omvägar som inte verkar leda någonstans, utan platser där livet bara snurrar runt, runt, runt. Eller där allting har gått i stå. Och man inte längre tycker att man rör sig framåt. Och Israels folk på den här ökenvandringen, de hamnar i den situationen gång på gång. Gång på gång. Och vid varje rondell så är det som om de som små israeliska rumpnissar säger att varför gör han på detta viset? Och snart så kretsar det här samtalet på resan mer kring hur det var förr. Och hur mycket lyckligare och mättare man var i Egypten. Och Mose, han försöker så gott han kan att svara på om är det Gud som bär skulden för det här eller och för sakernas tillstånd. Eller hur är det egentligen? Och det kanske fanns en viss sanning i den här kritiken. Vi som har levt med Gud under lång tid och läser om Guds folk inser att Gud sällan är de där snabba lösningarnas Gud. Jo, jag vet att han ibland agerar klockrent och snabbt och med rätt timing i en linje med våra önskningar. Men oftare tycker jag är Gud omvägarnas Gud, som varken väljer de snabba eller de lätta vägarna. Till stor frustration många gånger hos oss som tror. När omständigheterna omkring oss i livet inte är alltför hotande, och så länge vi har de här våra bilder, våra längtans bilder levande och förhoppningar levande i Israels folk, så länge som Israels folk vet vart man är på väg och varför man är på väg, så hålls modet uppe. Men så snart de blir upptagna av den omedelbara omgivningens bekymmer och omständigheter, då bleknar bilden av resans egentliga mål. Då blir den övergripande frågan mer om varför de sitter och snurrar runt i den här smällheta och gigantiska sandlådan där mellan Egypten och det förlovade landet. Jag tycker att det är en väldigt bra bild på hur ofta mänskligt liv och våra liv ser ut. Också våra liv har sina rondeller. I 40 år så irrade Israel runt i öknen. Det är en lång tid kan man tycka innan 40-årskrisen som man brukar prata om sätter in. Normalt sett vid 40 brukar man säga, då börjar man fundera kring vilken resa som livet har tagit med oss. Jag tror vi är många som känner igen oss i det. Vad är meningen egentligen? Var det här allt? Och var det inte bättre förr? Alltså högst relevanta och tror jag vanliga frågor. Och så påminner vi oss själva om barndomens somrar då himlen alltid var så här blå som den är idag. Och sommarlovet, ja det var oändligt, tyckte vi. Och livet utan förpliktelser. Åtminstone är det så man minns det. Då oroade man sig möjligen mer för ungdomsfinnar. Men vid 40 års ålder då börjar man tänka på tumörer. Och tidigare då tyckte man att då svävade molnen så vackert högt och fritt på den blåa himlen. Av någon anledning så var alltid barndomens somrar så här blå. Nu tycker man då att molnen tar mark och om solen mot förmodan så lyser så är den alldeles för starkt och ger malikt melanom. Hur ska man göra? Bryta ihop, resignera eller bara uthärda? Ja, den här frågan de ställer vi oss och jag tror att Israels folk också ställer den till. Man snöar in på de aktuella omständigheterna och betvivlar någonstans, eller börjar i alla fall börja betvivla att det här kan förändras. Och trenderar att tro att det skulle vara bättre någon annanstans. Om saker och ting bara var annorlunda eller om livet såg annorlunda ut. Och så börjar man tvivla på Gud eller på livet eller vem man nu anser vara ansvarig för alltihopa och dess intentioner med oss. Och så undrar man, finns det egentligen någon yttre kontroll över våra liv? Och kommer verkligen allting att leda till något positivt? Kommer det där förlovade landet att infinna sig? Eller är vi här i något mellantillstånd mellan därifrån vi kom och dit vi ska? Jag tror många av oss och många människor lever i väntan på det stora, stora flytet. Att bortom nästa krök, bortom nästa livskrök, så ska det stora lyftet komma. Och då ska verkligheten plötsligt förvandlas. Och genom hela livet verkar det som om det här är någonting som föresvävar oss. Som barn tror man att det blir bara annorlunda bara man blir vuxen. Och sen förjusterar man den här formuleringen på den här förhoppningen allt eftersom livet rullar på. När jag väl har slutat skolan. När jag har blivit klar med min utbildning. Och jag bara fått bilda familj och fått eget hus. Bara vi hinner amortera lite mer på huset. När ungarna har flyttat ut. När ekonomin blir lite bättre. När nästa jobb uppenbarar sig. Men tyvärr, vänner, så tror jag aldrig att det här flytet infinner sig. Livet ser vanligtvis inte ut så. Man tvingas och vi måste ta livet som det kommer och hitta mening och alternativ i vardagens utmaningar. Søren Kierkegaard, den danske filosofen, han sa någonting väldigt bra, att livet måste levas framåt. Men det kan bara förstås bakåt. Men hur orkar man då leva framåt? Hur orkade Israels folk i öknen där? Ja, det kan man fråga sig. Men till oss idag då, hur orkar man leva framåt om det inte finns något orubbligt i tillvaron? Finns det hjälp att hantera ett sånt liv? Och då är det några tankar som jag har stannat inför. Som jag tror ändå är, kan vara till någon hjälp i den här på trons och livets resa. Den första som jag ville säga är att inse att livet, då kan du få ändra Robert. Kommer den första och då får ni se den här lilla. Snart. Kommer det? Betanias teknik, den är fantastisk. Den är verkligen en välsignelse. Overhead. If you can't use your head, use your overhead, sa de. Liksom. Inse att livet aldrig blir perfekt. Ska det stå där egentligen? Livet är fantastiskt, amen, så här idag. Och jorden är ljuvlig, alltså det ska sägas. Ibland är det så vackert så det nästan gör ont. Alltså Stockholms skärgård i sommarsol eller fjälltrakter i höstfärger eller när man luktar på ett spädbarns huvud så här. Va? Då kan man känna att nu är det en överraskning där bakom. Men likväl när det man har upplevt det så dör våra vänner. Man får det där läkarbeskedet. börsens Dow Jones-index faller och sabbar våra pensionsbesparingar. Eller man blir sviken av den kärlek som man har satt sin tro till i livet och som man har hoppats på. Att vara människa innebär att livsprojektet inte alltid fungerar. Det finns defekter och besvikelser och nederlag inbyggda i hela systemet. Det går aldrig riktigt ihop. Paulus, han uttrycker det väldigt krasst och väldigt existentiellt pricksäkert när han säger i Romarbrevet att vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Så den här längtan att livet inte är perfekt, den är djupt biblisk i den bemärkelsen. Vi är inte framme i det förlovade landet än. Vi måste inse att vi befinner oss mitt emellan på den här resan och inse att livet inte blir perfekt. Det andra som jag skulle vilja säga, det är att man kan hålla längtans bilder levande, har jag kallat det för. Att det som vi bär i vårt hjärta, att det faktiskt det finns ett förlovat land. Det finns en god kärlek som bär oss. Det finns en yttre kraft som faktiskt, att man håller de bilderna levande när livet är som tuffast. Det är en hjälp att veta vart man är på väg och vad som väntar. Och jag tror som kristna så behöver vi påminnas om vart vi är på väg. Och varför har jag valt att följa Jesus? Varför har jag valt att bekänna mig till det här? Varför har jag valt att förlita mig på att det här ändå ska bära hela vägen? Den berättelsen behöver vi höra om och om igen. Så att vi kan känna dofterna och se bilderna från det förlovade landet. Och från en annan och förnyad värld. Den värld som Bibeln berättar om och visar på. Även om vi ännu inte har den. För Gud har, säger han, sagt att han tänker bygga en tillvaro med helt andra kvaliteter än den vi ser förverkligad här och nu. Hur ljuvlig och fantastisk den än är, så kommer den att bli ytterligare en dimension. Och det här är något som har burit kristna i alla generationer och i alla tider. En av de mest fantastiska och visionära texterna finns i Uppenbarelseboken 21. Där evangelisten Johannes säger: och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och han ska vara, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klaga och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Om inte detta är en uppmuntrande text så vet jag inte vad. Det är det här som Gud tänker göra. En tillvaro där död och sorg och klagan och smärta inte längre finns. Den tror jag är viktig att vi upprepar för varandra, att det är vår tros yttersta mål, att det är det här som Gud ska göra. Att hålla längtans bilder levande. Jag tror också att man kan upptäcka gemenskapen av att man har medresenärer, som jag uttryckte. Vissheten och insikten av att man har några som man delar resan med är, tror jag, otroligt viktig och bärande. Några som man kan dela livet och tron och svårigheterna med. Utlämnad åt sig själv och sin egen självterapi av något slag, så blir det oerhört mycket svårare att leva och att orka. Men tillsammans så kan man hjälpas åt och hålla de här bilderna levande som vi pratade om tidigare här. Symboliska och praktiska handlingar som hjälper oss på resan framåt. Platser som en församling, en grupp vänner, troende vänner, liksom en familj eller vad det kan vara. Men platser där vi får ta ett steg åt sidan för att se våra liv som de verkligen är. I Galaterbrevet så skriver Paulus: bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Att upptäcka att vi är inte ensamma i den här tronsresan. Vi står tillsammans och vi kan hjälpa varandra och vi får bära varandras bördor. Jag tänker också att det är bra att lita på vägbeskrivningen. Jag tror att det var det som var, och det tycker jag själv blir det mest bärande på något sätt när livet blir som det blir. Att man får, men jag ser inte svaret nu. Jag ser kanske inte allt, men jag har löftet. Jag har en vägbeskrivning som säger att den kommer att leda rätt. Att lita på den. Och är det inte det som tro ytterst handlar om? Vi vet inte fullt ut vad vi kommer att få. Vi vet inte att vi kommer till himlen. Vi vet inte. Vi får bara lita på det. Och tro det. Och minnas att det är så många andra trovärdiga resenärer som har rest före oss. I Bibeln har vi, och inom kyrkans och församlingens historia, så är det många som har läst och de har hävdat att det håller. Och är det så att vi kanske får en unik livsresa, några av oss, och då finns det andra som säger att Gud är att lita på. Släpp inte taget, skulle jag vilja säga, om bilden av resans slutdestination. Att inte som Israels folk snöa ner för mycket, att här och nu så är det är fullt naturligt att här och nu är det faktiskt ganska jobbigt. Ta mig någon annanstans. Men då leta på att den här vägbeskrivningen, den leder så småningom till det förlovade landet. Och Romarbrevet 4:18 säger: där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Jag tycker det är trons kärna, att liksom, det är inte de mirakulösa bevisen som står som spön i backen, för det gör de inte så ofta, mina kristna vänner. Alla var inte det min erfarenhet, utan det som blir viktigast är att hålla ut och hålla fast vid hoppet trots att man inte ser. Precis som Abraham gjorde, att där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet i alla fall och trodde. Och det sista som jag har formulerat är: minns att du har en trovärdig guide. Nu är det ju faktiskt så att enligt Bibelns löfte så har Gud gett oss en hjälp i den här kartläsningen. Som gör det möjligt att trots allt navigera rätt i den här ökenvandringen eller på den här resan. Han har gett oss berättelserna och texterna om det här i sitt ord. Men vi har också fått honom själv i form av hans ande som bor i oss. Som kan vägen, som känner terrängen och kan korrigera och vara en medvandrare på den här resan. Det är en oerhörd bonus. I Johannes evangeliet så skriver Johannes så här om anden: men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av mig ska han ta emot det jag låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är för mig han tar emot det och han ska låta er veta. Det här är bara några små råd som jag formulerade för mig själv och som jag delar med mig här till er. För jag tror att det är det här som tron, för mig i alla fall, ytterst handlar om. Och för mig har det blivit allt mer nödvändigt ju längre jag har levt. Att våga släppa den här kontrollen själv och helt enkelt bara hålla fast vid att den här vägbeskrivningen som en gång getts, den håller. Och att leva av den här stora berättelsen som har burit Guds folk genom alla tider. Både genom den bibliska historien och kyrkans historia. Men jag säger inte att det är lätt att göra det här. Far from it. Snarare tvärtom skulle jag säga. Det är något som man ständigt glömmer. För att de omedelbara omständigheterna blir lätt så pressande. Och därför tror jag det är just viktigt att ändå hitta möjligheter att påminna sig om de här längtansbilderna som vi tillsammans bär på. Och tro att den som en gång har gett dem, han står vid sitt ord. Och han bär också genom resan stora mängder utav rondeller. Det sägs om dem som levde bland de koncentrationslägen under andra världskrigen att de som bäst lyckades bevara sin mentala hälsa var de som levde med bilder och minnen från det verkliga livet. Bilder som låg bortom den här omedelbara fruktansvärda situationen man levde i. Det kunde vara sånger, det kunde vara texter, det kunde vara bilder av anhöriga eller dylikt. Det var det som bar dem många gånger. Livet måste ha en mening, som Viktor Frankl sa i en boktitel också. Jag tror det är likadant i den kristna kyrkans gemenskap. Att när vi tappar bort frågan vart och varför vi är på väg, då börjar vi istället titta på de omedelbara omständigheterna och låter dem få allt för stora proportioner. Det blir detaljer och petitesser som börjar ockupera vårt tänkande och våra frågeställningar. Man får synpunkter på allt och alla, och i församling och i kyrka så finns det alltid något som man inte faller oss i smaken och som man kan ha tycka om. Man tappar bort vad det egentligen går ut på att vara församling och vad som egentligen är meningen. Nämligen, menar jag, att berätta och återberätta om var vi är på väg och vad vi kan göra för att hjälpa varandra på att klara resan dit. Mose i den här berättelsen, eller under den här 40 åren, hjälper folket gång på gång. Givetvis, eller som det verkar i alla fall, ofta under stor frustration och förtvivlan hos Mose. Men han hjälper hela tiden folket tillbaka till den här, att se den här ursprungliga visionen. Även om folket gång på gång, som vi vet utan den här berättelsen, återfaller i missmod och i olika. Är det inte matproblem i öknen, så är det misstro mot Mose själv som ledare. Och snart börjar folket göra det precis som det Gud sa att de inte skulle göra. De producerar en egen guldkalv som man börjar tillbe, och vi kan den här historien tror jag. Man tillverkade en egen gud som bättre svarar mot de önskningar och behov som man har. I motsats till det som man uppfattar som en väldigt besvärlig och svårbegriplig gud som har dragit dem ut på den här torra och obekväma ökenresan. Där man aldrig verkar komma fram. Och det är sant att Gud kan i livet ibland upplevas svårbegriplig. Om man glömmer vart man är på väg och vad han har lovat att han ska göra. Och vad som är hans yttersta intentioner. Och då kan det mitt i brusande omständigheter absolut vara svårt att förstå Guds vilja framåt. Men när vi avläser Guds handlande både bakåt, och det är det vi kan avläsa, så tror jag att hans planer visar sig vara de allra, allra bästa. Och vi kan bara lita på det. Det är vad den här läsningen utav den här ökenvandringen kan säga oss. Att bli påminda om varför vi är här och vart vi är på väg. Och hålla fast vid det som den tro som har getts oss och som har blivit vår. Så man kan säga till varann på den här frågan, är vi inte framme snart? Att inte än, men snart. Bara en liten bit till. Ska vi be.